Hej och välkomna, jag heter Mats Lind och är vd för Polynom Investment. Och med mig idag är min kollega Vanessa Vatten.
Hej, hej.
Med oss idag har vi vår gäst Emelie Lövmark. Välkommen.
Ja, men tack så mycket.
Vi brukar börja med en sån här fråga som är lite öppen. Hur blir man en Emelie?
Oj, vilken bra fråga. Ja, nu spolar jag ju väldigt... Får man spola tillbaka rätt många årtionden, tänker jag. Nej, men det tror jag att man blir genom att ha turen att ha... Oj, nu börjar vi djupt direkt. Två starka föräldrar som har ett på varsitt håll väldigt mycket jävlar anamma och ryggrad och ett driv framåt. Och sen så på vägen där kanske man blir tack vare dem härligt curlad. Och sen så får man också ta plats och ta egen plats. Och vid sidan om blir lite curlad samtidigt. Så tror jag att man blir en Emelie.
Intressant.
Vilket härligt svar.
Och man kan ju påpeka då att din pappa Julius, eller som han egentligen heter Stefan Malmström, startade Julius Production eller Julius Fritid.
Och... Fritid och Nöjen, ja. Det heter både och.
Precis. Och det är där du är vd idag.
Mm, precis, det stämmer bra. Och jobbar tillsammans med min pappa fortfarande. Han har många års erfarenhet och därmed också många år i livet. Men han jobbar på och det gläds vi åt båda två. Och förhoppningsvis också även många runt omkring oss.
Och han startade bolaget på 60-talet.
Mm-hmm.
65.
Ja, precis. Han började jobba då. Bolaget kom igång lite senare. Men det, ja.
Och du tog över 2015.
Ja, det har skett lite gradvis skulle jag vilja säga. Men det kan nog stämma att det var då jag gick in i vd-rollerna runt mellan 2013 och 2015 i de olika bolagen.
Så andra generationen som tar över pappas bolag, hur känner man för det?
Med stor respekt ska man väl börja. Och med mycket tankar kring ett arv och kring hur saker och ting har gjorts innan. Och samtidigt med stor hjälp av honom som också alltid har blickat framåt och hittat på nya saker. Annars hade man nog inte kunnat jobba 50 år i det här. I den här branschen.
Nej, jag tänker lite, du är ju utbildad civilekonom. Mm. Har det alltid varit en självklarhet för dig att ta över den här rollen eller jobba med din pappa, eller har det funnits andra drömmar?
Nej, det har växt fram. Jag skulle väl inte säga att det har funnits några andra stora drömmar. Pandemin gjorde ju sitt till att man ibland får tänka plan B, men då insåg jag att hotellbranschen som skulle kunna vara intressant tycker jag drabbades ju också. Det är dumt att ha en plan B som är för lik ens egen bransch. Nej, men det har nog alltid varit självklart någonstans. Och sen så har det ändå fått ta sin tid.
Och din pappa har ju sagt att du är mer eller mindre född bakom kulisserna. Men du har också två systrar.
Mm.
Så var det en självklarhet att det blir just du som fick bli vd-rollen?
Nej, och där är vi ju inte riktigt klara än heller. Utan den ena systern, hon har ju tydligt markerat genom att bli läkare. Att åtminstone i den dagliga driften är hon inte en del av bolagen. Och min andra syster, min lilla syster Ellen, hon jobbar på Fannys Äventyr här i Malmö som chef för det kreativa på barnkulturhuset där. Så hon är ju allra högsta grad också delaktig. Och även där växer ju saker och ting fram i relationer.
Kan du beskriva också lite grann verksamheten? För ni är ett Malmöbolag men som är verksamma i Norden.
Ja, precis. Själva kärnprodukten är ju underhållning. Saker och ting som folk vill betala pengar för att gå och se eller uppleva. Främst på scen, men även de senaste 14 åren blir det nu, har vi ju även jobbat med utställningar. Så att det gemensamma är att man köper en biljett och går och ser någonting, blir underhållen helt enkelt. Och vi gör ungefär 25 produktioner per år över hela Skandinavien. Sticker även ibland iväg. Någon vända har vi varit på Island, lite Baltikum, norra Tyskland och så. Men främst Sverige. Och här i Malmö har vi ju Nöjesteatern och Amiralen som är våra fasta platser. Men långt ifrån allt som vi gör där. Utan där har vi vissa produktioner. Men annat turnerande är runt på konserthus och sporthallar och arenor runt om.
Jag är lite intresserad i hur det hela fungerar. Är ni ute på Broadway och tänker, oh, det här ska vi ta in till Malmö och Skandinavien? Eller kommer de till er? Eller hur fungerar det?
Väldigt olika. Allting handlar om ett nätverk som min pappa har byggt upp genom alla dessa år. Och jag skulle vilja säga, på tal om generationsskifte, så är det nog det absolut svåraste att ta över. För ett nätverk tar man ju inte bara över. Men allt från att man blickar utåt och får idéer och inspiration och bestämmer sig för att det här ska vi göra. Och sen så kopplar man på kreativa människor som är med i ett team och skapar det. Men det kan också vara de här kreativa personerna som kommer till oss och säger att vi har en idé, kan vi göra det här. Till att det här nätverket runt om i världen också hör av sig och säger, nu har vi den här produktionen, kan vi komma till Sverige och göra detta. Så från alla håll och kanter, och där är det svårast egentligen att det kommer alltid ett tillfälle när man måste bestämma sig. Det här ska vi göra eller det här ska vi inte göra. För man kan jobba fram idéer och planer och sen så måste man vid något tillfälle bestämma, nu gör vi det.
Och när man väl har bestämt sig för att göra en produktion, hur fungerar det då med ekonomi och så vidare? För det är ganska kostsamt, antar jag.
Jo, men utmaningen i ekonomin är ju att lite krasst så finns det en kostnadsmassa. Och oavsett om det kommer en person eller om det kommer 10 000 eller 70 000 så är den summan samma. Den är absolut inte skalbar. Det är en väldigt liten del som är licenser och royalties. De varierar ju. Men det gör ju att när man väl har tagit det där beslutet att ja, nu har vi bestämt oss, det här gör vi. Då är vi också fast i den fulla kostnadsmassan. I en musikal till exempel så delar vi upp det på uppsättningskostnad som är enkelt förklarat alla kostnader fram till premiär. Vad kostar det att skapa själva föreställningen? Och sen har vi föreställningskostnader. Vad kostar det att öppna backstage-dörren varje dag för artisterna? För att de kostar per föreställning, att genomföra föreställningen. Så att det är på så sätt vi försöker strukturera det. Uppsättningskostnader och föreställningskostnader för att kunna ha en struktur i ekonomin.
Och hur stor vinstmarginal har man sen?
Nästan ingen. Men var det var nog en kollega här på en av Stockholmsteaterna sa att, och det är en större teater, ja, vi räknar alltid med att det är de sista 112 biljetterna som man tjänar pengar på. Och vi har ju en liten teater, Nöjesteatern, 630 platser. Hos oss skulle jag vilja säga att kanske är de sista, ibland sista 20, ibland sista 80 biljetterna. Så att det är väldigt, väldigt små marginaler.
Så även om man vill tjäna pengar så är det inte bara pengarna som driver ert företag?
Nej, vi pratade om det här innan vi satte på räck. Nej, det är, och givetvis är ju pengarna en förutsättning för att kunna driva verksamheterna. Vi måste tjäna pengar på våra produktioner för att kunna dra igång nästa produktion. Och för att kunna ha marginaler för att vara modiga och våga testa vissa produktioner. För att man önskar ju att man hade vetat vilka produktioner som funkar och vilka som inte funkar. Men vi måste upp i ett visst antal produktioner för att också kunna ha gungorna och karusellerna helt enkelt. Det är ju klart att grundkärnan drivs kanske inte av att tjäna pengar. Det är inte, då är man i fel bransch. Men däremot så är det en nödvändighet. Och för mig är det en rätt så rolig nödvändighet. Jag tycker inte att det är jobbigt att drivas av att vi ska kunna tjäna pengar i våra bolag. Eller i produktionerna framförallt. Den är väldigt stolt över att, med tanke på finkultur och fulkultur som är en ständigt pågående diskussion, så tycker jag att det är väldigt häftigt att folk vill betala mycket pengar och med sin egen tid för att gå och se någonting som jag har varit en del av att skapa. Det tycker jag är väldigt häftigt, väldigt fint.
Ni är uppenbarligen framgångsrika, för ni har haft runt 8 000 föreställningar och 6 miljoner besökare under de här åren. Mm. Men när någonting inte fungerar, vad gör man då?
Då försöker man få kontroll på hur dåligt det kan gå. Det är en av de sakerna som min pappa alltid säger till mig. Hur illa kan det här bli? Och har vi utrymme för det? Och det har väl funnits, det finns tillfällen när man inte har utrymme för det. Då får man tänka kreativt, försöka vända och vrida på dels förändra kostnad, men också försöka tänka nytt och försöka också ha fokus framåt, för man vet att man behöver nya produktioner framöver som går bra. Men jag tror det viktigaste är att man också har koll på sin budget, vet vilka pengar som kan komma in och vilka som ska ut. Det är absolut förutsättning.
Och där kommer din civilekonom-bakgrund in. Mm.
Ja, det tycker jag. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag trivs ju väldigt bra med att jobba med precis de arbetsuppgifterna. Även om det inte är det jag ska syssla med mest, för att jag måste jobba med att dra in och vara kreativ också.
En självklar dålig period har ju varit pandemin, såklart, för alla. Men framförallt för nöjesbranschen. Och så ni har ju drabbats hårt, misstänker jag. Hur hanterar man en sån situation när man tänker eller förstår att oj, det här är inte bra?
Ja, man spolar tillbaka till 14 mars 2020. Vi var mitt ute i en turné och hade packat ihop allting i Luleå på söndagen. Då hade man ju fått vissa indikationer. På fredagen tror jag det var som Danmark stängde ner, så man hade ju börjat misstänka. Nej, det hade man inte alls gjort, utan vi sa nej, det kan ju inte hända här. Så tänkte jag. Men nej, då var det ju väldigt mycket på handpåläggning här och nu. Vi stänger igen den här helgen. Vi packar ihop, vi flyttar våra lastbilar. Vi hade 3 lastbilar ute på den här turnén då. Vi ställer dem på ett lager i Stockholm så vi har dem nära. Men ganska så snabbt insåg man ju att det här kunde bli lite mer långvarigt. Då var ju blicken lite mer att det kanske pågår en månad. Man skrattar nu här i efterhand, men det var skönt att man inte visste då hur långt det skulle pågå. Men då var det ju precis det vi pratade om, att ha koll. Jag gick direkt in i våra likviditetsbudgetar och tittade hur länge räcker de här pengarna som vi har på kontot just nu. Och kunde, det är ju härligt och obehagligt att man då nästan på dagen kan säga att 16 september, då är det slut. Och så börjar man ju inse att händer ingenting här nu, så måste vi också bearbeta politikerna framförallt till att få de stöd som vi tycker att vi behöver. Och då är vi ju en del av branschen som inte är vana vid att få stöd överhuvudtaget. Så det var ju nytt för oss.
Du har ju varit väldigt aktiv där. Jag tror det var Amanda Lind som var kulturminister där då. Du har kämpat. Du har till och med varit i finalen som eventskåning 2021, eller hur?
Ja, precis.
Du vann inte, men det är inte viktigt.
Nej,
tycker jag.
Nej, men Albin vann och det glädjer mig också. Ja.
Så du har kämpat mycket för just det här och nöjesbranschen.
Jo, men det blev ju, jag fick äran att ta en roll i den privatfinansierade delen av branschen där Sveriges producenter och privatteatrar, som är numera en förening som då var mer av ett samarbete, gick sig samman och bestämde sig för att vi behöver driva de här frågorna. Det fanns för mycket okunskap kring att det faktiskt fanns privatfinansierad kultur i Sverige. Det var delar av den officiella kultursverige som inte visste det. Och de första stöden skulle inte ens komma oss till gagn, utan vi skulle stå helt utan. Utan de institutioner som redan hade stöd, de skulle få mer stöd. Men vi skulle ju då inte omfattas av det här. Så det var ett stort arbete som gjordes. Och framförallt så handlade det om att vi behövde bli bättre på att berätta om oss själva. Vi är ju en del av näringslivet, men plötsligt så behövde vi ju förstå att vi är också en del av kultur-Sverige. Och att vi faktiskt bidrar till de, nu låter det tråkigt, men till de 3 kulturpolitiska målen, bidrar även den privatfinansierade kulturen i väldigt stor utsträckning. Och det får man inte glömma bort.
Om vi går vidare lite grann och bara tänker din roll i bolaget nu. Vi har pratat lite grann om ekonomi, men är du mer som en projektledare eller hur, i och med att ni har så många olika produktioner?
Ja, många hattar som man tar på sig varje dag, som är många småföretagares liv, att ena stunden så är man redovisningsekonom och nästa stund så är man IT-support. Men nej, det är ju projektledare kan man säga, producent, promoter. Min rollen förändras ju lite grann från dag till dag också beroende på vilka arbetsuppgifter man jobbar med. Men jag skulle vilja säga att de viktigaste rollerna är någon form av företagsledare. Att vi har ett bra gäng runt omkring oss som man också måste motivera och få känna den samhörigheten till att jobba framåt. Den ena viktiga benet och det andra viktiga benet är producentrollen. Att försöka hitta nya produktioner, att starta igång, lägga förutsättningar för att ha en ny verksamhet att jobba med 2025 och 2026. Och sen så inte tappa bort de produktionerna som pågår just nu. För där har vi fantastiskt duktiga projektledare som jobbar. Men där vill man ju fortfarande vara en del av det. Man vill ju inte ha jobbat med någonting och sen snabbt vidare på nästa och missa det roliga.
Det hade till exempel Banksy-utställningen i Malmö med 75 000 besökare. Den är nu i Stockholm och kommer avslutas snart med 90 000 besökare. Blir man nervös då? Vad ska jag göra näst för att brygga detta?
Ja, jo, men det tycker jag att man blir. Framförallt i vissa perioder när man känner att vi har väldigt många bollar igång. Både här och nu, men också för framtiden. Men kanske inte riktigt hunnit sy ihop dem. Att säga så här, de här 25 produktionerna har vi 2024-2025, utan vi har kanske 10 helt bokade och sen så resten måste ha liksom definitivt signatur och ja, ett klartecken på att köra. Det stressar.
Och hur lång tid framväg brukar man planera?
1,5, 2, 3 år. Mm. Så lite olika, i olika livscykler just nu så har vi projekt som vi arbetar med, som givetvis för detta året, för 2025, 2026 och sen har vi en idé på 2027. Så ungefär så. Men sen så är det också mycket som kan komma på väldigt sent inpå. Och då har man en bra organisation så reder man ut det också. För man vill ju inte säga nej till bra möjligheter när de dyker upp.
Och alla de här produktionerna som blev inställda under pandemin, de har ni ju ändå kunnat genomföra, om man ska säga så. Har ni hunnit ikapp?
Produktionerna har vi i stort sett, ja men de har vi hunnit. Vi har ingenting framför oss som är kvar från pandemin. Men det dröjde ju länge. De sista sakerna gjorde vi nu här tidigt i höstas. Mm. Fortfarande som var kvar. Däremot arbetsmässigt skulle jag vilja säga att man fortfarande ligger efter. Mm. Att man springer på lite för mycket på bollar som ligger lite för sent. För att man ligger efter helt enkelt.
Och tänker man någonting på mix? Jag menar, ni har haft då utställningar, musikaler och teater. Vilken mix vill man ha?
Ja, men jag tror man tänker på det, men det är ingenting som vi uttalat sitter och tittar på att den här procentfördelningen vill vi ha. Utan snarare att det ofta blir en bra mix när man är öppen för alla olika möjligheter. Och med många olika samarbetspartners. Men ibland kan man nog behöva titta över och säga, nej men nu får vi dra den här typen av produktioner kanske vi kan hålla igen lite kommande år. För att det är lätt att man jobbar på med samma typ av produktioner hela tiden. Och det kan trötta ut marknaden. Och det kan trötta ut oss också. Men ibland behöver man ta en paus från vissa saker.
Du har beskrivit branschen som att den är dominerad av människor som håller på med sin hobby. Vilket kan vara både positivt men också svårt att kontrollera. Hur ser du på det? Kan du utveckla lite grann?
Ja, det är ju underbart på många sätt att det är ju, det ligger ju i sakens natur att man börjar, det är som idrott. Man gör det som en fritidsaktivitet eller en hobby och sen går det över till att bli ett yrke. Lyckas man med det som utövare så kan det bli jättebra. Men det kan ju också bli att man tappar, det gäller ju fortfarande att hålla kvar entusiasmen och kreativiteten och inte bli för trött på det, för att det är ju en rolig bransch, men även vi går ju till jobbet och har en måndagskänsla även om det ibland även om det handlar om att gå till teatern för mina kollegor och ställa sig på scen, så alla dagar är inte toppen på grund av livet liksom. Och då tror jag att nu jobbar jag ju väldigt administrativt, så för mig så är jag trivs med det. Men för mina kollegor som står på scen och som är runt scen kan nog ibland uppleva lite fler livskriser i att man måste hitta glädjen igen.
Om vi pratar lite grann om din pappa som jag antar har varit en väldigt stor mentor och role model för dig. Du har beskrivit honom som obegränsad och glad.
Vad roligt, vad har ni hittat detta? Vad kul! Ja, men det jag tycker det stämmer väldigt väl överens in på hur jag tror att många ser på honom. Väldigt öppen för idéer och projekt generellt. Men också ny teknik och han är oftast först på bollen när det kommer till att, för några år sedan, TikTok. Det är ingenting man ska marknadsföra sig på. Va? Nej, det vet jag inte. Jo, det visade sig att det ska man ju. Det också. Så det är väl öppen för sådant. Och sen så, en grundglädje är ju någonting som har varit viktigt för honom och för bolagen att ha, att man behöver inte vara glad hela tiden, men det måste finnas en glädjande grund att stå på.
Så det har du tagit med dig från honom, att glädjen?
Jag försöker. Jag försöker absolut. Jo, men det tycker jag att det även jag försöker vara glad och försöker tänka på det mycket när vi rekryterar, att det låter ju enkelt att säga, klart att man vill anställa en glad kollega. Det är ju inte, men det är också skillnad på hur man inställningen till arbete, inställning till livet och inställning till hur man jobbar, hur man balanserar. Där tycker jag att grundglädje är ett bra ledord.
Jag tycker absolut att vi måste prata lite om 2022, så vann ni Malmöambassadörer. Vad var kriterier vet vi ju, men vad var motivationen? Varför vann ni?
Oj, det var en jättefin motivation. Jag minns inte riktigt exakt. Du har den där, vad bra.
Du har den, vad bra.
Den är väldigt lång, ja. Men de sa vinnarmotiveringen lyder: han har drivit en nyhetskoncern i hjärtat av Malmö i 50 år. Hon står på småtagarsidans sida med ett outtröttligt driv för skåningars rätt till kultur och nöje, fortsätter dotter och far påverka Malmös utveckling.
Ja, härligt.
Ja, nej, men det hans erfarenhet och hans hela företagets bakgrund, det var ju sammankopplingen till att vi firade bolagets 50-årsjubileum. Och i samma veva så hade jag nog drivit alla de här frågorna och har kanske blivit lite för bekväm i att också lyfta luren och ringa både politiker och tjänstemän och andra inflytelserika personer. Och där är väl jag lite begränsad, obegränsad i att jag tror att om jag bara tjatar tillräckligt mycket så får jag som jag vill. Men tjat är kanske fel, men man får också underbygga det med bra argument. Men det var väl det som var bakgrunden då, och det var ju väldigt roligt att få ta emot det här priset tillsammans med honom och för lite olika saker. För det kändes som att det både var bakåtblickande som ett tack och framåtblickande. Och framförallt att det är just Malmö ambassadör, att Malmö är en så fantastisk stad att leva och verka i, och att det finns den här närheten till både politiker och till andra beslutsfattare. Helt otroligt.
Ja, jag håller med. Ni har också lite projekt igång tillsammans med Malmö Live, Palladium, Malmö Opera. Det var en aktör till, va?
Med Malmö Arena också.
Malmö Arena, just det.
Precis, Weekend Malmö. Mm. Det har funnits många samarbeten genom åren där man i en mindre stad som Malmö i relation till Stockholm och även Göteborg så behöver man gemensamt marknadsföra sig och berätta om Malmö. För det är svårt att få turister hit, svenska turister som kommer till Malmö och upplever Malmö. Och är det någonting som vi har så är det ju de här arenorna, de här platserna för underhållning, nöje och kultur som ligger nära varandra, där man faktiskt kan komma och spendera en hel helg i Malmö utan att behöva åka till Köpenhamn, även om Köpenhamn också är en väldigt bra utflykt från Malmö. Så då 2019, precis innan pandemin, så kände vi att nu behöver vi göra slag i saken. Vi tyckte då inte att det fanns en bra hemsida från Malmö stad som kommunicerade Malmö som turistort. Och vi tyckte ju att åtminstone våra verksamheter är ju tillräckligt för att dra mycket människor till Malmö. Och då startade vi Weekend Malmö. Och nu har Malmö utvecklat sina sidor, så jag hoppas att det finns bra kommunikationssidor från Malmö stads sida också även framöver. Men inte minst så är det härligt att i en stad som Malmö kunna samarbeta, att ha nära till varandra, att om det kommer en busslast från Växjö som inte riktigt fyller upp alla sina platser till Nöjesteatern, så kan vi faktiskt slå en signal till biljettkassan på Operan och säga: har ni 20 platser samma kväll så kan bussen faktiskt fylla en buss med 50 personer från Växjö till Malmö, skapa hotellnätter, kanske till och med 2 hotellnätter, restaurangbesök och inte minst teaterbesök. Och det samarbetet hade man ju inte fått till om man inte hade känt varandra, för då hade man ju tänkt, vi tar dem 30. Men det är ju inte bra för bussen, det är ju inte bra för Malmö, det är ju inte bra för våra hus.
Så det, underbart. Mm. Om några månader kommer det väl ett 100 000-tals människor, eller jag har ingen aning, 10 000, ingen aning.
Många.
Kommer ni, ja, många människor, många fler än vad vi redan är. Mm. Kommer ni att få någon nyttja av det, eller någon, hur säger man?
Ja, nyttja det på något sätt. Ja, Nöjesteatern Amiralen ligger ju vid Folkets Park som kommer vara det här Eurovillage där man kommer samla mycket fans på en och samma plats. Och det ska vi hitta sätt att nyttja på med våra möjligheter till uteservering utifrån lokalerna. Och utöver det så är det ju ett häftigt sätt att visa upp Malmö på. Vi hoppas att vi kan dra nytta av det många år framöver, att det är många som vill komma till Malmö.
Vi pratade precis innan lite grann om ekonomin i det hela.
Mm.
Och det är inte bara sista raden, utan det är ju alla människor som ni anställer. Deltid eller heltid. Hur många har ni i koncernen idag?
Jag tror att vi har 50 heltidstjänster på ett år. Men det är ju då löntagare Och sen så är ju de flesta faktiskt på faktura. Så det är ju, det, är ju, ja, det här borde man ju ha räknat ut. För det är ju en rolig siffra att ha.
Så då är det inte artisterna menar du? Som...
Nej, det är ju alla runt omkring. Mm. Så att, vad kan vi vara? Vi är ju många. När vi är ute på en ballett som är det nu. Nej, det är inte idag. Idag drar vi igång Lille Miserable. Då är de 50 personer på den turnén. Och sen så en ballett kan ju vara uppåt 100 personer som åker runt. Som vi drar igång Svansjön om några veckor. Det är ju mycket folk som vi drar runt i Sverige över.
Mm. Men man glömmer nästan det när man tänker på underhållning, att det är ju faktiskt entreprenörskap också.
Ja, jättemånga småföretagare som står på scen varje kväll. När man står och tittar på en musikal så kan man, har jag ibland sagt till politiker som jag har lyckats locka med till teatern, och titta nu här, vad ser ni? 20 personer på scen, ja, men det är 20 stycken småföretagare som drar in pengar och betalar skatt och bidrar till Sverige.
Så de kommer till dig varje maj och frågar, nu är det dags att deklarera, hjälp mig.
Nej, de är väldigt duktiga själv. Vissa känner nog att de har blivit tvingade in i företagarsfären av politiska och administrativa skäl. Men det är nog många som också trivs med den rollen, för att man kan också, man är mer flexibel i att kunna ta jobb från olika aktörer. Och de flesta är duktiga på det.
Och om vi blickar framåt, du sa att du håller på och planerar 1-3 år framåt. Vad kan vi vänta oss? Vad kommer runt om i Sverige?
Oh, det får hon inte säga.
Eller? Det kan inte. Nej, det är inte så jättemycket jag kan säga tyvärr. Nej, men det är ju, från vår sida så är det mycket. Jag satt i styrelsemöte i morse och sa att vi har haft 2 bra år nu som vi snart lägger det andra bra året till handlingen. Jätteskönt. Men nästa år så ska vi ska ha lite lugnare, lite försöka komma ifatt oss och så. Och sen, så när vi hade pratat en stund om det så sa jag, nu ska vi titta på kommande produktioner. Och står jag fram listan och så säger en av styrelsemedlemmarna, men Emily, här står ju 43 produktioner. Du sa ju precis att ni skulle ta det lugnt. Ja, det var ju den lilla detaljen att man då ska kanske boka in färre saker om man också vill ta det lugnt.
Ja, för ett vanligt år var 25, sa du inte det?
25, jo, ja. Men de här 43 sträcker ju sig kanske 1,5-2 år. Jaha, okay. Ja, något sånt. Så det ligger fortfarande i linje med vad vi ska göra. Men det är mycket roligt. Jag tror att mer än någon in i dessa tider så behöver man gå och uppleva saker tillsammans. Man behöver komma iväg och få någon form av injektion av någonting annat än det man får när man sätter på Nyhetsmorgon. För att det är, och där är ju kultur, oavsett vad det är, om det är en utställning, en glad konsert eller en tyngre opera, så kommer man därifrån med någonting positivt.
Du har ett favoritcitat som du brukar säga ibland, kommer du ihåg det?
Nej, vilket då?
Du brukar citera en känd regissör och jag har faktiskt inte hittat namnet, men du brukar säga, ut och gå på teater och konsert. Det kostar som en kväll på krogen, men brusningen varar mycket längre.
Ja, det är Edvard af Sillén som har sagt
Jaha.
Det.
Ja.
Han är klok. Han är klok. Det lade han upp på Instagram för några år sedan, tycker jag. Det är, och nu med alla skärmar och Netflix. I min lilla familj hemma så är vi 4 personer, mamma, pappa, 2 barn. Och sitter man en vanlig tisdag så är det faktiskt väldigt sällan man går och lägger sig med en gemensam upplevelse av kvällen. För man har tittat på 4 eller kanske 3 olika saker. Så man har ju inga gemensamma beröringspunkter i att prata om vid frukosten. Man har inga referensramar som är gemensamma. Och nu då när mina barn är på väg in i tonåren dessutom inser man ju hur begränsad man blir då av att inte ha gemensamma saker att prata om. Och där kommer ju teater in och konsert in. För man går därifrån med en gemensam upplevelse och som man kanske inte bara pratar om den dagen, utan det är ju det som kultur är. Man sammanför människor och tittar på en branschkollega som har Diggiloo-turnén som faktiskt kanske är den som också bidrar mest till det kulturella i hela Sverige, för han drar runt den här turnén från söder till norr och lyckas också få människor att gå, kanske människor som inte heller går på teater till vardags, men det är enkelt, det är praktiskt, man känner till artisterna, för mig att det inte kostar så mycket för barn att gå, vilket gör att det är tillgängligt för de allra flesta också att gå, och där han skapar ju en gemenskap i hela Sverige från norr till söder där alla har gått och sett Diggiloo en sommar. Det är kultur och det hoppas jag att vi också kan bidra med.
Och hur ser du på skolans påverkan på barn och yngre personer?
Ja, men jätteviktigt. jag tror att om man lyckas få genom skola och genom att politiken lyckas få igenom att det ska finnas en viss mått underhållning och kultur, så är det ju inte alltid, det är ju inte alltid pengarna som det handlar om, utan det handlar om ett beteende. Det handlar också om att känna sig trygg i ett rum. Att gå på en teater kan kännas väldigt obekant. Jag kan själv hitta andra liknande upplevelser där jag inte innan jag träffade min man var så van vid att gå på fotboll. Hur klär man sig? Hur beter man sig? Var visar man upp biljetten? Ska man hänga av kläderna? Eller, när man går på opera, hur beter man sig i de rummen? Och det är det jag tänker, att kan man få en visst... man kanske inte ens behöver minnas upplevelsen som barn. Men om man har ett djupt sittande minne av att man på något sätt har varit på teater, så är inte vägen så lång att gå på teater igen när man är 25, 30, 40, 50. För att det är, att gå på obekanta saker är inte roligt för någon. Men har man från skolans sida kunnat bara öppna upp portarna till en teater eller en konsertsal, så har man gjort mycket där.
Och vad säger politikerna när du tar upp detta till dem?
Ja, det beror på, givet på vilken politiker man pratar med. Men jag skulle vilja säga att alla politiker förstår det här. Och sen gäller det bara vilken ingångsport man väljer att prata. De som kanske är svårast på pappret att övertala är ju politiker på den högra sidan av vår politiska skala. Men även de ser ju numera näringslivet bakom det, skatteintäkterna bakom det. Ska vi inte ha en fungerande nöjesbransch, underhållningskulturbransch om 20 år? Nej, då kanske vi inte ska satsa på det. Men vill vi ha det, då måste vi satsa på barnkultur, barnkulturskolor. Där vi, en musikskola där man utbildar både musiker men också blivande konsumenter. Det är ju det vi utbildar på kulturskolorna. Det är ju av alla de 20 barn som sitter där på dotterns pianokonsert som kanske inte låter jättehärligt, så är det ju inte någon av dem som går och blir pianist på Malmö Live. Men däremot så kan man ju nog lita på att alla de 20 förr eller senare kommer konsumera kultur på något sätt. Så där tror jag att man kan dra bra paralleller, så att även de på den högra sidan faktiskt också kan förstå värdet av kulturskolor. Utbilda kulturkonsumenter.
Ja, så har jag faktiskt aldrig tänkt. Det var trevligt att höra.
Mm. Nej, men både du och jag är från utlandet. Och där finns det ju mycket för barn som kanske inte finns i Sverige.
Nej. Och där har man också kulturkonsumenter. Det har ofta i många andra länder ett starkare kulturliv för att man bygger på underifrån.
Mm, precis, och tröskeln blir inte så stort när de blir äldre, som du precis förklarade. Ja, intressant.
Mycket kulturpolitik snackar ni inte vana vid.
Nej, men man tänker ju inte i såna banor direkt. Nej. Om man inte är inne i det som du är.
Ja, och det ska jag ju säga, det gör ju inte vi heller, utan vi tänker oss ofta som underhållning, show, näringsliv, ett företagarperspektiv. Och sen så är det ju tack vare pandemin som vi var tvungna att tänka på oss själva som kultur på ett annat sätt. Väldigt, väldigt spännande.
Vad är det som driver dig? Vad hade du sagt driver dig?
Ja, det är väl känslan av när man står i ett fullsatt teater eller fullsatt arena och ser alla människor förväntan för vad de ska uppleva, men också glädjen i deras ansikten på väg ut därifrån. Det får man ibland påminna sig om och tänka tillbaka på när det är tufft och jobbigt. Det driver mig.
Och när du själv ska konsumera nöje, vad blir det då?
Den frågan hade jag också. Så den är intressant.
Musikaler tycker jag ju är härligt och häftigt på många sätt. Men sen också häftiga teaterupplevelser där man verkligen blir berörd. Hinner jag väldigt sällan gå på, men tycker jag om att se. Och sen storskaliga konsertupplevelser tycker jag om. Väldigt stort och maffigt och mycket eld och liv och rörelse. Mycket folk på en och samma plats. Och glädjen i att många människor vill, att man gör något gemensamt. Med 10 000 människor som jag inte har någon annan relation till. Mer än att vi står här och gör detta tillsammans. Det är häftigt.
Ja, jag håller med. Jag tänker också lite, när man tänker på era produktioner. Finns det någon av både dåliga anledningar eller bra anledningar som du kommer ihåg särskilt mycket? Att det här var fantastiskt eller oj, det här gick ju inte bra. Någon som du sådär rent spontant kommer ihåg?
Ja, men Mitt om natten som är en musikal med Kim Larsson och Gasolinmusik som vi satte upp hösten 2022 och som vi faktiskt sätter upp nu igen i mars. Det var en sån produktion som vi hade levt med under hela pandemin. Och Kim Larsson och Gasolinmusik är ju någonting väldigt speciellt. Och hela historien bakom Danmark på 80-talet är bara jättehärlig. Och den kommer jag nog alltid bära med mig som en superlyckad, härlig produktion. Och framförallt fantastiska människor som jobbar i och runt den produktionen. Den kommer jag bära med mig. Av många olika anledningar.
Jag läste också någonstans att du har en dold talang.
Jaså.
Kan du berätta vad den är?
Oj, vad är det då? Gud vad spännande. Vad har jag för dolda talanger? Tycker jag att jag mest jobbar.
Du svarade att det var att ställa till kalas och middagar.
Oj, ja. Ja, men det är ju lite jobb också. Det är ju det tråkiga. Jobbet som hobby eller hobby som jobbet. Jo, men det är väl roligt med kalas och middagar. Nu får jag väl ändå ge min man den elogen att han ändå oftast får dra ihop middagarna för det mesta.
Och underhållningen kan han väl också stå.
Ja, men det står även han för faktiskt.
Ja, ni borde ha lätt att finna underhållning, tänker
ja.
Jag.
Ja, jag njuter nog just nu mest av middagarna. Det är mycket jobb runt omkring. Ja, men kalas är väl roligt. Det är en sån här extra guldkant på tillvaron att få träffa vänner men även kalas inom jobbet. För det är mycket premiärfest och avslutningsfest och det kan ju verka härligt och häftigt och glamoröst, men det är ju också en nödvändighet för att det kan ju vara intressant att prata om teamen, att man är företagsledare, att det faktiskt är i varje produktion så är det ett nytt team, ett nytt gäng som man måste få hänga ihop och tycka om varandra, helst jobba bra tillsammans både under press men också under vardag. Och därav är det ju viktigt att ha de här premiärfesterna, avslutningsfesterna, för att om ni är ett gäng på ert kontor, man jobbar ihop sig i sin grupp, men det gör man ju väldigt löpande under väldigt många år för det mesta. Men här har vi, ni träffas dag ett, sen ska ni under 8 veckor repetera och då ska kanske en del av er lära er kyssa varandra, ni ska bråka med varandra på scen och sen så ska man ju också ta med sig de känslorna utanför scen. Sen så ska man ha premiär efter 8 veckor och sen ska man jobba tillsammans i 3 månader, sen är det slut. Och sen så får man göra om det igen med ett nytt gäng, med ett nytt team och få det att fungera. Och då, ja, det är på tal om fest då, för det är faktiskt viktigt att hitta de där tillfällena när man...
Och fira segrarna.
Fira segrarna och snacka ihop sig, lära känna varandra. Det är svårt att jobba väldigt, väldigt nära varandra om man då inte också har lite koll på varandras privatliv och hur man beter sig utanför jobbet.
Ja, det var en rejäl utmaning. Men roligt ändå.
Jo, men jätteroligt. Ja, men det är nog en av de mest unika bitarna. Att det är många nya team och samtidigt också på samma sätt nya varumärken. Varje projekt är ett nytt varumärke. Det är ju inte ett Bregott eller en Tandkrams som är inarbetat genom alla år. Utan nu har vi det här vi kallar kärlek. Det fick vi bygga upp från grunden. Och sen så om 3 veckor så är det borta. Så har vi, då har allt det arbete man har gjort, det är ju ingenting man tar med sig kring själva varumärket. Sen finns det ju mycket annat, teatern och...
Men är det det som är kul också, att det är förändring hela tiden?
Ja, men jo, absolut, jättekul. Och jobbigt. Att man behöver börja om. Inte helt från grunden, men ganska. Ja, men det är roligt. Mm. Det ger ju en stor förändring, ofta.
En fråga som vi har, att vi brukar fråga varje gäst om de har någon som de kan rekommendera som poddgäst till någon kommande podd.
Ja, det finns ju många.
Vad roligt. Jag har penna.
penna och papper. Jo, men det finns ju, alltså i branschen finns det ju duktiga människor här i stan. Jag skulle ju bland annat kunna säga Albin som är den här vinnaren årets eventskåning. Albin Ganovic tror jag han heter, hans namn uttalas i efternamn. Som är en, han har ursprungligen varit mer aktiv i Helsingborg, men är nu driver nattklubbar och shower bland annat här i Malmö som har en inriktning på gaylivet i Malmö. Som är en fantastisk entreprenör som verkligen bara driver på. Han, det är... jag skulle säga att han är nog väldigt lik hur Julius var på 70-talet, 60-70, 80-talet. driver på och gör sina grejer och gör det med 100% kärlek. Så han skulle man kunna tänka sig. Helena Nanne, Moderaternas högsta namn här i Malmö. Hon jobbar ju, om man vill ha en annan inriktning på podden som inte kommer från företagarsidan men som kommer från politiken fast inte de ledande socialdemokraterna.
Superintressanta förslag
bra,
tycker jag.
Jättebra. Mm,
absolut. Tack så mycket.
Då ska vi runda av. Stort tack för att du ställde upp idag, Emily.
Tack. Det var väldigt trevligt.
Polom är ett litet investmentbolag och ett växande community av människor som vill lära sig mer om investeringar. Du hittar mer information på vår hemsida polominvest.se.